HarperCollins Nordic presenterar Små och stora hemligheter av Linda Goodnight, inläst av mig, Anna Cham. Små och stora hemligheter och alla Honey Rich-romaner tillägnas minnet av min son, Travis Goodnight, en ung man som gjorde stor skillnad under sitt korta liv. Jag kommer alltid, alltid att sakna dig, Trav, men din bror påminner mig om att vi nu är 827 dagar närmare att få träffa dig i himlen. Blir det inte en underbar dag? Jag älskar dig för evigt. Varenda dåre kan bli lycklig. Det krävs en man med ett äkta hjärta för att skapa skönhet av de ting som får oss att gråta. Clive Barker. Kapitel 1. Nutid. Honey Rich, Tennessee. Hemligheter är som bölder. De varar och verkar. Men innan sanningen släpps fri finns det ingen lindring. Valerie Carter levde varje dag med den varande verkande bölden. Med planteringsspaden i handen högg hon mot ogräset som skjutit upp runt gravstenarna, vilka fått slagsida och förfallit av tiden. Familjen Portlands kyrkogård hade inte använts som begravningsplats på 100 år, men något med dess tysta värdighet, med hur den hade hedrat de döda i nästan 200 år, manade Valerie att ta hand om den lilla ytan. Gravstenarna gömdes söder om Peach Orchard in i en lugn, skuggig glänta och hade sedan länge bleknat till knappt synliga eller omöjliga att tyda. 4 av gravarna hemsökte hennes tankar. Barngravar. Hon kunde inte låta dem försummas. Charlotte Portland Gadsden, som hade genomlevt inbördeskriget och med sina späda brittiska fingrar klamrat sig fast vid marken och förkrigsherrgården som ny hyste Peach Orchard Inn, hade förlorat 4 barn och begravt dem här. Märkt ut deras små gravar med vita stenar, nu grå, och deras födelsedatum. Bara 1 av spädbarnen hade levt längre än en dag. Anna Cornelia hade andats i 5 dagar innan änglarna fört bort henne. Ett litet barn, skärt, sött och hjälplöst. 5 dagar hade inte varit tillräckligt för att Anna skulle veta hur gränslöst hennes mamma hade älskat henne. Valerie gnuggade Annas gravsten med sin behandskade hand, skrapade bort fågelspillningen och lavarna, följde namnet med fingret. Hon grävde fram färsk jord för att stötta upp den lutande stenen och tog bort vartenda ogräs som försökte dölja minnet av bebisens korta liv. Knockoutrosorna som hon planterade förra året såg döda ut. Men hon var fortfarande lika hoppfull som blåsångaren, vilken flög kvickt mellan träden på jakt efter någonstans att bygga bo. Barn förtjänade solgula påskliljor och ljuva rosa rosor. Hon kände ett band till de förlorade barnen och till mamman som otvivelaktigt hade knäböjt precis här för att gråta och sörja och undra varför. Tårar gjorde Valeries blick suddig. Hon visste en del om att gråta och undra varför. Om att bära det som inte går att ändra. Kanske förklarade det hennes förkärlek för kyrkogården precis lika mycket som hennes behov av att döva minnet. Hon visste att hon hade ett problem. Vad hon inte hade var en lösning. Hennes mamma och Julia rynkade ogillande på sina näsor, men Gud förbjude att någon av dem satte sig ner och tog en lång diskussion. Mamman hävdade att Valerie skulle bli lyckligare om hon gick i kyrkan oftare. Utöver det spelade hon ovetande. Som om hon inte bar lika stor skuld som Valerie. Julia låtsades helt enkelt som om problemet inte fanns. Elefanten i rummet tornade upp sig över familjen Carter. Carter-kvinnorna dolde sina hemligheter väl. Till och med sådana som de inte kände till. En plötslig vind ruskade om trädgrenarna ovanför henne så att de gneds mot varandra som torra ben. Valerie ryste av kylan, men inte av vidskepelse eller rädsla. Kyrkogården var en plats för vila och ro för henne. Lika mycket som den hade varit det för generationer av Portland-familjen och några soldater från inbördeskriget som hade dött på Peach Orchard. En då blomstrande gård. Bortsett från den djupa varande bölden som ständigt verkte, var Valerie, tänkte hon ibland, lika död som dem. Hon hade känt sig levande en gång i tiden, men hon befann sig inte där längre. Innanför hennes knäppta flisjacka vibrerade mobilen. Hon lutade sig bakåt på henne.